Välkomna till CIEPS podcast. Idag är den 12 april och eftersom det är fredag så kommer det här avsnittet släppas lämpligt till helgens långpromenader. Och i det här avsnittet så ska vi ta utgångspunkt i en europapolitisk analys som vi på CIEPS nyligen publicerade. Den handlar om att viss EU-lagstiftning ställer krav på att myndigheter som genomför den ska vara oberoende. Här i Sverige är vi ju vana vid att säga att vi har oberoende myndigheter, och det säger man ofta i samma andetag som man nämner Axel Oxenstierna och opartiska ämbetsmän. När Sverige så genomför EU-lagstiftning har vi lutat oss mot det här oberoendet, när EU-rätten har ställt krav på just det. Men är det här oberoendet tillräckligt i alla lägen? Den frågan ska vi ställa oss idag, och jag leder CIEPS podcast tillsammans med Karin Flordal.
Tack så mycket, Gustav. Ja, det ska bli spännande att gräva djupare i den här frågan om den svenska förvaltningsmyndigheternas oberoende i förhållande till EU-rätten, och det ska vi förstås göra tillsammans med två gäster. Först varmt välkommen till dig, Henrik Venander. Du är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet och också författare till den här analysen som vi grundar dagens samtal på. Och vi har också med oss Maria Wiberg. Varmt välkommen.
Tackar.
Du har disputerat i EU-rätt och har också erfarenhet av att ha arbetat på en rad olika myndigheter. Bland annat har du varit kollega här på CIEPS.
Precis.
Och jag tänkte om vi hoppar rätt in i diskussionen här på kring de här kraven som EU-rätten ställer på oberoende, så finns ju de är lite olika, indelade i olika kategorier. Kan du berätta lite grann om det, Henrik?
Ja. Och då kan man väl börja med att säga allra först att, som du sa, så är ju det här ett antal krav som finns i olika rättsakter. De är utformade på lite olika sätt, och de kan också ses som ett undantag från en huvudregel, nämligen att medlemsstaterna bestämmer själva vad de ska ha för organisation på sina förvaltningsmyndigheter för att genomföra EU-rätten. Man pratar om en autonomi för medlemsstaterna. Och det som man då kan dela in de här olika kraven i, brukar man prata om krav på organisatorisk självständighet, att de är organiserade fristående, de här myndigheterna som ska genomföra EU-rätten. Man kan prata om funktionellt oberoende, att de kan fatta sina beslut självständigt i praktiken. Personalmässigt oberoende är en ytterligare parameter där man ser på anställningsförhållanden och resurser och sådana saker, att faktiskt i praktiken utav de här befogenheterna och skyldigheterna enligt EU-rätten på ett bra sätt. Och finansiellt oberoende, att man budgetmässigt och så vidare är fristående från då framförallt regeringsmakten i landet.
Mm, och du var inne på det här med begreppet institutionell autonomi. Kan du utveckla det lite grann?
Just det. Man pratar om detta som institutionell autonomi, det vill säga att EU-rätten i utgångsläget kräver inte någon viss organisatorisk struktur i medlemsstaterna. Det finns nog goda praktiska skäl till det. Vi har väldigt olika utgångslägen i medlemsstaterna. De här nationella förvaltningssystemen har vuxit fram ganska så mycket var för sig av historiska och politiska skäl. Så det, tänker jag mig, har man från EU-politikens sida inte velat ge sig in i utan vidare. Men sen finns det då, och kanske mer och mer faktiskt, undantag från det här. Att EU-rättsakter kräver att det ska finnas en viss organisation. Och det som vi pratar om nu, det är ju att EU-förordningar och direktiv kräver att tillsynsmyndigheter av olika slag ska vara oberoende. Och då framförallt från statsmakten, alltså från regeringsmakten. Och ibland också från branschintressen.
Och de här kraven på oberoende, de här fyra olika kategorierna, de kan så att säga vara olika aktuella i olika lagar.
Just det, de kan vara olika på olika områden. Så vissa områden när det handlar om marknadstillsyn, då kanske det är mer betonat att det ska vara oberoende i förhållande till branschintressen. Men när det handlar om mänskliga rättigheter, dataskydd, GDPR eller främsta exemplet, då finns det också, och framförallt en dimension av oberoende gentemot regeringen.
Och jag vet att du är i din analys så uppehåller du en del vid just GDPR. Kan du utveckla lite varför det är extra viktigt med oberoende i det fallet?
Ja, där bygger ju förordningen som i GDPR är på ett uttalat krav på fullständigt oberoende. Så det är väldigt långtgående. Och där finns det också praxis från EU-domstolen. Och det här är också ett område där det följer av EUs fördragsreglering att det ska vara en oberoende tillsyn. Och grundtanken där är att just för att det handlar om mänskliga rättigheter i grunden så måste tillsynen vara oberoende från regeringsmakten så att inte en minister kan säga till den här tillsynsmyndigheten att det här behöver du inte titta så noga, det här fungerar utan att ni behöver rota i detta, utan tvärtom att här ska det vara helt fristående granskning och kontroll.
Om man då, nu utgår vi från EU-rätten såklart, och om vi då i det här sammanhanget ska förstå hur svensk förvaltning passar in, på vilka sätt kan vi säga att svensk förvaltning är oberoende?
Sverige har ju, som också skriver i rapporten, ett bra utgångsläge för att uppfylla de här kraven på oberoende. Vi har då en historisk tradition som nämndes här, att ha förvaltningsmyndigheter som är fristående, organiserade fristående från regeringen. I många länder så är det så i Europa att förvaltningsmyndigheterna är som huvudregel organiserade hierarkiskt under regeringen. De ingår liksom i ministeriestrukturer. Det räcker med att vi går till vårt grannland Danmark för att se att det är på det viset. Och det hänger ihop med en idé om maktdelning som är dominerande då i de flesta europeiska länder. Men av historiska skäl har det inte blivit riktigt så i Sverige. Man kan diskutera om det går ända tillbaka till Axel Oxenstierna som nämndes här, eller om vi ska hitta spåren i frihetstiden eller rent av kanske det tidiga 1900-talet. Det kan man diskutera. Men i alla fall, vi har det tydligt i vår regeringsform från 1974.
Och Maria, hur ser du på det här utifrån du som har jobbat på flera olika myndigheter och också? Även om du inte är insatt i förvaltning eller expert på förvaltningsrätt så är du också jurist. Hur ser du på de här frågorna?
Jo, nej, men det är klart att jag har läst Henriks rapport här och klurat lite grann på hur det ser ut i, liksom, på myndigheterna där jag har jobbat och liksom den insyn jag har från mitt myndighetshåll så att säga. Och det är klart att man på något sätt så är man skolad och har med sig i liksom på något sätt i ryggmärgen att myndigheten är självständig i förhållande till att det inte finns något ministerstyre, det finns ingen liksom påverkan på enskilda beslut, och det trycker ju ofta myndigheterna väldigt mycket på att liksom man inte kan gå in i de här. Samtidigt så finns ju en annan typ av styrning och påverkan ifrån den politiska makten så att säga, riksdag och regering. På så sätt att man har budget, man har diskussioner i olika informationsutbyten eller samtal mellan myndigheter och som sagt regeringskansliet bland annat. Så det är klart att självständighet, ja, i det liksom enskilda fallet i förhållande till en enskild person eller en enskild aktör. Men det finns ju fortfarande en stark kontakt mellan myndigheterna och framförallt regeringskansliet. Så att ja, det är självständighet men på ett visst sätt. Mm.
Ja, om man ska sätta in det som Maria säger i det konstitutionella perspektivet så är det ju då att utgångspunkt som sagt är att myndigheten är organiserad fristående och sen att regeringen är förhindrad från att påverka i korthet. Men sen är det ju det också då att konstitutionsutskottet har sagt att det är måste godtas att man har så kallade informella kontakter mellan så att säga ministernivån, regeringskansliet och förvaltningsmyndigheternas ledning för att det här ska fungera. Så att, och där uppstår en intressant spänning som har betydelse i det vi pratar om nu, nämligen hur står sig vårt system i förhållande till de här specifika kraven på oberoende i olika EU-rättsakter. Mm.
Mm. Ja, och som Henrik skriver i rapporten här, så det, du pekar ju också på det här med att det liksom ingår ju i det allmänna. Det är ju inte så att liksom myndigheterna är fristående från det allmänna, varken finansiellt eller strukturellt på det sättet. Utan de är ju fortfarande en del av det allmänna, finansieras av det allmänna. Så att det är klart att de sitter ihop på ett sätt, men ska ändå vara självständiga.
Ja, och det här är ju egentligen kärnan i det juridiska problemet, det som Maria tar upp, nämligen att myndigheterna i sin verksamhet är ju reglerade och finansierade av staten och ska också kunna kontrolleras i det de gör. Men samtidigt ska de då vara organiserade och arbeta på ett sätt så att de uppfyller de här kraven på oberoende. Så det här är ju ett problem som finns i alla system. Så har man valt lite olika sätt att lösa det här i olika europeiska länder. Och i Sverige är det då specifikt att vi har den här grundlagsregleringen och att vi kanske har en allmän förståelse av myndigheten som självständig. Det är något vi pratar mycket om. Ministerstyre har ju blivit liksom ett skällsord i svensk politik. Vilket inte är i andra system där det helt är normalt att det är ministern som styr och det är ministern som ansvarar. Så det hänger ihop med ansvarsfrågor också. Men så att det här med krav på självständiga myndigheter som genomför EU-rätt, det får en speciell prägling i just det svenska systemet.
Mm. Och hur, vi var inne lite på det redan, men hur står sig det svenska oberoendet då, om man kollar på de här fyra kraven, bockar vi av alla dem automatiskt att säga, eller hur är det?
Inte kanske alltid. Vi har ett väldigt bra utgångsläge just för att vi har den här självständighetsprincipen som vi kallar det här som vi har i regeringsformen. Men det som kan ställa till problem är väl två saker. Dels det personalmässiga, det vill säga regeringens möjlighet att agera mot generaldirektörer som regeringen inte är nöjd med. Det kan komma i konflikt med EU-rättens krav så som det har tolkats av EU-domstolen i olika fall. Dels det här informella styrningen, att det tillåts i vårt system att regeringen utbyter information, erfarenheter med myndighetsledningar. Och där finns det ett rättsfall från Österrike som handlar om GDPR, som ju har det här väldigt långtgående kravet på oberoende. Och där var ett problem just att den här tillsynsmyndigheten för dataskydd, alltså motsvarigheten till IMY då hos oss, den var organiserad i direkt anslutning till deras förbundskanslers kansli. Och det fanns också ett omfattande informationsutbyte. Just det lyfte EU-domstolen fram som ett problem för oberoendet. Så på det viset, det här informationsutbytet som kan framstå som neutralt, det kan ju också vara ett sätt att i praktiken utöva påverkan från regeringshåll mot en myndighet. Och där kan det finnas ett problem i det svenska systemet.
Har då IMY som har tillsyn för GDPR fått någon speciallösning här för att uppfylla det här kravet på oberoende?
I lagstiftningen så finns det en särskild reglering av mandatperioden för generaldirektören för IMY. Att den är fastställd till 4 år. Det finns inte någon allmän reglering av mandatperiod för generaldirektörer. Det finns en tradition kan man väl säga att de har 6-åriga förordnanden. Men det bygger på regeringens beslut i varje fall. Men här kräver då EUs regelverk att det finns en fastställd tid.
Jag hade en liten fundering kring de här 4 olika. Så pekar du på att vad det gäller den finansiella biten så liksom lever ju upp det här oberoendet i och med att myndigheterna har sina tilldelade medel enligt regleringsbrev och sådana saker, och att det är därför liksom anses uppfylla principen om oberoende att man har en egen budget. Men jag kan ju uppleva många gånger på en myndighet att man kan bli ändå starkt begränsad i beroende på hur mycket medel man får. Om man har till exempel stora områden där man behöver pytsa ut pengar i olika områden, så kan det ju klart styra till exempel omfånget av tillsynsarbetet eller vad det kan vara för någonting. Så att jag bara funderar på hur du tänkte att liksom det ändå skapar det här oberoende. För det är klart att myndigheten själv kan bestämma vart pengarna går inom sitt område. Men ändå storleken på budgeten kan ju absolut påverka myndighetens arbete.
Det är en viktig poäng, och då ser man ju igen problemet med att ha organ som är helt oberoende, som är inom staten och skattefinansierade. För på något sätt måste pengarna fördelas. Och jag har inte gått in på det så mycket, för det har inte, vad jag har sett, funnits så mycket praxis om just det här. Men man kan tänka sig utan vidare att det finns en gräns även för det här. Att om en regering svälter ut en myndighet, en tillsynsmyndighet för dataskydd till exempel, så skulle det vara ett problem. Och det kan nog finnas sådana diskussioner som jag inte har fått med i den här rapporten.
Men en lite öppen fråga till dig, Maria. Hur du som har jobbat på många myndigheter, hur stor liksom medvetenhet om det här kravet på oberoende och vad oberoende är, tycker du finns inom liksom myndighetssverige?
Ja du, det var en knepig fråga i och med att jag har ju liksom absolut jobbat med myndigheter, men jag har ju inte jobbat med utpräglade förvaltningsrättsliga frågor på någon av de myndigheterna, utan jag har ju jobbat inom olika sakenheter. Men jag kan väl generellt säga att det är en utmaning för myndigheterna att förstå EU-rättens krav generellt på myndigheterna, både vad det gäller den här typen av liksom generella krav som kommer ifrån att man ska vara en oberoende myndighet, men även andra EU-rättsliga frågor och hur EU-rätten fungerar för de specifika myndigheterna och liksom vad ens roll är i EU-rätten och hur man ska ta sig an den på myndigheten. Så det kan jag absolut se som lite, som sagt, utmanande för myndigheterna.
Jag kan lägga till där att utgångsläget är ju ändå då att medlemsstaterna kan ha vilka system de vill, och att det här med krav på oberoende är undantag, och att sen, som sagt, det skiljer sig mellan olika områden, och det gör ju att det är väldigt svårt att förmedla det här. Och det är så är det överhuvudtaget med EUs krav på förvaltningsförfarande, att det är väldigt fragmenterat och vi har ingen gemensam EU-förvaltningslag eller så. Det har diskuterats ibland, men det är svårt att få igenom det i Bryssel och Strasbourg. Och det gör ju att det är svårt att kommunicera det här, och man får gå in på varje myndighet för sig och prata med de olika tillsynsmyndigheterna för att de inom sitt område ska kunna förstå vad som gäller för just dem.
Och kan det här också ställa till det i svenska myndigheters kontakt med europeiska motsvarigheter? Knepig fråga, kanske. Henrik?
Vi pratar ju ofta när vi träffar myndigheter och vi gör ju en hel del utbildningar. Och då är det ganska ofta som vi får påtala att vi har ett lite speciellt system jämfört med de andra. Det ser annorlunda ut i andra länder, och att man måste liksom försöka förhålla sig till det. Och ofta specifikt att myndighetspersoner i andra länder ser sig som regeringars representant. Och det gör ju inte svenska myndighetsanställda i samma utsträckning. Lite på det perspektivet.
Jag kan tänka mig, utan att ha undersökt det här, att det kan vara kommunikationsproblem, just de exempel som du tar, att hur man pratar om sitt uppdrag. Sen om det skulle ställa till några problem i praktiken när man väl jobbar i en arbetsgrupp, eller det vet faktiskt inte jag. Då kanske man är nere i sakfrågan och att det inte spelar så stor roll. Men ingången till uppgiften kan nog vara så att man kanske kan ha olika behov av att förankra saker hemma och sådär. Men då är det förankrat med ens myndighet istället för med ministern kanske, så det kan vara nyansskillnader där i praktiken. Men som sagt, jag har inte studerat det här specifikt.
En liten fundering där, Henrik, kring det här med just hur vi ser på det här med våra självständiga myndigheter, som sagt, som jag själv kan känna att man har i ryggmärgen på något sätt, att de är självständiga. Men det ger ju förhållande till en viss del av deras arbete, det här ifrån till beslut gentemot enskild. Kan det vara så att man lite grann, vad ska jag säga, förväxlar eller blandar ihop det här när någon säger att vi är en oberoende myndighet med just den här självständigheten i beslutsfattandet?
Så är det ju. Och det är en viktig poäng, och det har diskuterats ibland att det finns en förenklad syn kring det här i den allmänna debatten. Och det handlar ju då om att det som regleras i grundlagen, förutom det organisatoriska, att man är organisatoriskt fristående, det är ju att beslutsfattandet i enskilda ärenden som handlar om tillämpning av lag eller myndighetsutövning mot enskild eller kommun. Så det blir ganska tekniskt, ganska snabbt det här. Men det här är ju då lett till lite förenklade diskussioner om att det är förbud mot ministerstyre, brukar man prata om. Det är ju det vanliga sättet att prata om det här. Men då blandar man in ytterligare en sak, nämligen hur regeringen beslutar. Att det är regeringen som helhet som alltid beslutar när den väl får besluta. Det är inte enskilda ministrar, till skillnad från det då. Till exempel i Danmark. Och allt det här gör att det blir ganska luddigt, och i den allmänna diskussionen så blir det ganska förenklat, och precis som du är inne på att det är inte så enkelt att myndigheter alltid ska vara självständiga. Tvärtom, huvudregeln, så som det också är uppställt i regeringsformen, är ju att förvaltningsmyndigheterna lyder de allra flesta under regeringen. De är ju regeringens verktyg. Det är ju utgångspunkten. Sen när det gäller då tillämpning av lag och så vidare, som jag sa, då ska de besluta fristående. Då får regeringen inte lägga sig i och påverka.
Det är inte så enkelt område som man kanske tänker vid första anblick. Men vi har ju varit inne på det redan, men kravet på särskilt då fullständigt oberoende, men också kravet på oberoende, står det i konflikt med andra principer? Först på den bollen, vad säger ni?
Det finns en konflikt som vi inte har brytt så mycket oss så mycket om i det svenska systemet, nämligen den att den demokratiska styrningskedjan som jag pratar om, att myndigheternas verksamhet och beslutsfattande, när de då ska vara oberoende i det svenska systemet, hur ska man kunna återknyta den till väljarnas vilja i det demokratiska systemet? Och det har vi liksom vant oss vid, att vi pratar mycket om förbud mot ministerstyre och tycker det är bra. Det bygger då på att myndigheterna tillämpar lagen väldigt strikt och sådär. Då kan man motivera det. Men när de här EU-rättsliga kraven kom så väckte det väldigt mycket debatt i Tyskland framförallt. För där såg man att det här, att man har ett självständigt myndighet som inte var styrd av regeringen, som är då konstitutionellt ansvarig mot förbundsdagen där. Det skulle vara ett problem demokratiskt. För då ska man liksom klippa av en ansvarskedja. Så att de här kraven på fristående myndigheter i GDPR till exempel har varit kontroversiella i Tyskland. Och det är kanske ingen slump att de här fallen som jag tar upp handlar om Tyskland och Österrike, som har liksom den här traditionen och ser det som att för att demokratin ska fungera så måste myndigheterna tydligt lyda under regering och ministrar.
Mm. Vad säger du, Maria? Har du någon?
Nej, jag har nog inte någon särskild syn på just den frågan. Det är bara, jag tycker bara att frågan är väldigt intressant, att liksom just det demokratiska perspektivet, det har jag inte klurat på förut, men det är absolut en intressant aspekt.
Och det här är väl ett av många exempel egentligen på hur EU-rätten, krav från EU-rätten, tvingar oss i det svenska systemet att börja tänka lite mer kritiskt på våra egna inarbetade ordningar. Varför vi har det som vi har det och om det alltid i alla delar är den bästa lösningen.
Ja, men det här med fullständigt oberoende, det låter ju nu när vi pratar nästan som ett ouppnåeligt ideal. Men om man, nu har vi pratat mycket om Sverige, men om vi spanar utåt lite också, vet du någonting om hur det ser ut i resten av Europa eller i EU med just det här oberoendet?
Det har varit väldigt olika hur det här har tagits emot, och det finns ju, ska vi komma ihåg, redan utan EU-rätten idéer om oberoende förvaltningsmyndigheter i de europeiska förvaltningssystemen. Det kan sätta sig i samband med idén om new public management, att man ska kunna utöva tillsyn mot aktörer som använder statliga pengar mer självständigt. Och då behövs det liksom organ som kontrollerar detta. Så det här är en förvaltningspolitisk utveckling som finns vid sidan av EU-rätten och som EU-rätten är ett uttryck för. Och sen så har det då tagits emot ganska olika länder. Jag nämnde att Tyskland just har sett det här som ett problem. Medan andra länder redan har oberoende förvaltningsmyndigheter i mindre skala än i Sverige, men ändå att på vissa områden har man redan sedan tidigare sådana här organ. Så det är väldigt olika, så att den här bilden att Sverige är helt unikt med det här och att alla länder bara har ministerstyre, det är en förenklad bild, så, utan det är betydligt mer komplext än så när man behöver jämföra alla EUs medlemsstater.
Får jag ställa en liten fråga där också till dig, Henrik, gällande det här med, är det något medlemsland som har reagerat åt andra hållet och ifrågasatt EUs, vad ska jag säga, intåg i de nationella förvaltningsrätterna och påverkan på den nationella förvaltningsrätten?
På ett generellt plan vet jag inte. Det kan ju vara detaljfrågor, som det jag nämnde, Tyskland, det är ju ändå en detaljfråga samman. Men att generellt att EU skulle påverka nationella förvaltningssystemen, det kan nå en punkt där man börjar prata om nationell, konstitutionell identitet och sådana saker. Och fördelningen mellan, och det är federationer, fördelningen mellan staten och de olika federala enheterna, att EU ska lägga sig i det eller att påverka det på det, det tror jag framförts ibland från ett land som Belgien till exempel, som har sin speciella struktur. Så det kan tänkas att det dyker upp sådana argument. Och också i Sverige har vi ju då en återkommande diskussion om offentlighetsprincipen, som ju också hänger ihop med vårt förvaltningssystem. Så visst, men som helhet att ifrågasätta att EU ska lägga sig i förvaltningsrätten som ämne, det, det tror jag inte. Det är också lite för abstrakt för att diskutera, för det är så väldigt många olika saker. Det är både organisation för myndigheterna och förfarandet. Och
så det är mer liksom i de här specifika frågeställningarna?
Jag tror att det är där det kan bli debatt mer.
Ja.
Eller som en del i ett större EU-kritik, att varför ska EU överhuvudtaget finnas eller lägga sig i saker.
Ja, precis, så kan det säkert också. Strukturen.
Ja, precis.
Vi har ju varit inne här på att GDPR ställer särskilda krav, och GDPR är ju en del av en pågående lagstiftning kring persondata och data. Vi gjorde ett avsnitt här om hälsodata härom sistens. Betyder det att det kommer komma fler sådana här lagar som ställer krav på oberoende på myndigheter från EU?
Det är alltid svårt att förutspå framtiden i och för sig, men jag tror utan att ha tittat närmare på det att det finns en viss förvaltningspolitisk utveckling åt det här hållet. Och att man kan inspireras av det här GDPR även på nya rättsakter, gissar jag nu. Det skulle jag inte utesluta alls, att man ser att det här kan vara bra och ett sätt för att ge EU-rätten genomslag vid sidan av de nationella förvaltningsmyndigheterna som traditionellt ändå är mer eller mindre styrda av regeringsmakten. Så visst, det kan jag tänka mig.
Jag kan också, liksom om man tittar på utvecklingen som har varit i liksom, rätts... när man har tagit fram rättsakter inom EU, så upplever jag i alla fall att det har mer och mer bygger på samarbeten på myndighetsnivå, att man liksom hela implementeringen och genomförandet av olika rättsakter så liksom ligger det på myndighetsnivå mer än på liksom nationell nivå. Det är inte bara att man ska införa eller implementera lagstiftning, utan det handlar väldigt mycket om samarbete mellan myndigheter. Man skapar olika organisationer på EU-nivå där man samarbetar både kanske kring specifika fall där det är väldigt mycket gränsöverskridande, till exempel utbyte av handel, tjänster. Och att det på något sätt, att för att få EU-rättens genomslagskraft att komma in i verkligheten, så är det här liksom metoden för att liksom jobba på. Och då blir det klart att det påverkar hur våra myndigheter arbetar.
Ja, och det som Maria säger, det har också satt sig i samband med att just för att man lägger upp det på det här sättet med att nationella tillsynsmyndigheter då normalt samverkar och samarbetar med kommissionen och kanske EU-byråer, så bygger det på att de ska vara fristående från regeringsmakten. Och det finns en italiensk forskare, tror jag, som har betecknat det här som European Concert of Regulators, mycket målande, så att de samspelar på olika sätt, på olika nivåer. Men då kan man ju också återkomma till frågan om demokratisk anknytning och så här, i något läge. Det kan ju bli helt liksom, fristående organisationer, väldigt expertdominerat, såklart.
Ja, jag tänker att om vi försöker sammanfatta den här diskussionen då, så... Om man avslutar med frågan som vi ställde oss inledningsvis. Om frågan Sveriges förvaltningsmyndigheter är oberoende enligt EU-rätten eller inte. Ja eller nej, Henrik?
Ja. Och jag kanske ändå får lägga till då att, som jag sagt flera gånger nu, det beror på vilket område vi pratar om. Att det här är en mer principiell diskussion och sånt man kanske behöver se upp. Men kanske framförallt i framtiden då kommer mer sån där lagstiftning. Just för de här informella kontakterna och möjligheten till personal. Styrning från regeringshåll, det är sånt som hypotetiskt sett skulle kunna ställa till problem för Sverige i EU-rätten.
Mm. Vill du få den frågan också, Maria?
Ja, jag svarar inte ja eller nej här, utan jag tycker att den här typen av diskussioner är väldigt viktiga för att medvetandegöra liksom EU-rättens krav, att det finns faktiskt EU-rättsliga krav på även oberoende av myndigheter, och att det som sagt kan se olika ut och att man behöver vara observant på vad det här innebär för våra myndigheter. Så att jag tycker att det är jättebra att sådana här diskussioner kommer upp.
Ja, vi hoppas att vi har bidragit till att medvetandegöra här då genom Henriks europapolitiska analys, som förstås finns på vår hemsida att ladda ner. Och med det här avsnittet. Och med det så säger vi tack till Maria och Henrik.
Tackar.
Tack.
Och tack till Karin.
Tack Gustav. Och tack till alla lyssnare.
På återhörande.